Vi är sponsrade av Samsung TV. Det är sommar, jag vet. Men i min familj så älskar vi att gamea väldigt mycket. Så att det byts liksom mellan fotbollsmatcher och gaming. Jag älskar att möta mina döttrar. Jag ska vara ärlig, jag älskar att slå dem i olika former av tv-spel. Men när man spelar tv hemma, speciellt då, om man möter varandra, så vill man ju ha en riktigt schysst tv. Och då skulle jag vilja slå ett slag för Samsung QN9-serien som är perfekt för gaming. Jag skulle säga att det är det självklara valet för dig som vill uppgradera gamingupplevelsen med en bild- och ljudkvalitet som faktiskt slår det mesta. Lyssna bara på det här. Glöm bildstörningar och lag. Här får man minimal fördröjning, suveräna HDR-detaljer och en särskild kontrollpanel. Det här är faktiskt jäkligt grymt för just gaming. Och det gör i alla fall mig till en bättre spelare. Jag skulle aldrig kunna gå tillbaka från det här. Med certifierad AMD FreeSync Premium Pro så får man mindre ryckningar och eftersläpningar samt en oslagbar kombination av superjämn grafik, topprestanda, exceptionellt dynamiskt omfång och låg latens för äkta spelvinnande prestanda. Samsungs QN9-serie kommer i många olika storlekar, ska ni veta, upp till 85 tum. Så satsa på en större tv för en större gamingupplevelse. Surfa in på tv.samsung.se för att läsa mer om Samsungs breda Neo QLED-utbud och Q9-serien. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 5 juli. Det återstår bara 3 matcher av fotbolls-EM. Vi börjar blicka framåt. Det är ett vidöppet transferfönster. Allsvenskan är igång igen. Men jag skulle vilja börja med att bolla 2 grejer med dig. Se vad du studsar på mest.
Ja, okej. Nej, men jag tänkte att du ville börja med ett svep, men vi börjar med att bolla och så tar vi svepet i lugn och ro.
Ja, men det här är 2 grejer som kanske inte har så mycket med svepet att göra eller vad som har hänt faktiskt på en fotbollsplan. Mm-hmm. Det är bara 2 grejer som jag har nåtts av här under måndag morgonen som jag tänkte jag ville ta med dig.
Jaha.
Adana Demirspors president.
Ja, det är inte med svepet. Han är inte med svepet.
Murat Sanchak. Han bekräftar. Han går med på att Mario Balotelli är 85% klar.
Ja.
Det är någonting med den procentsatsen som jag tycker är så härlig. Ja. Det känns så turkisk.
Ja, exakt.
Det känns som att Murat Sanchak, han har varit med så många gånger med spelare som har varit nära. Att han håller ju inte på och jobbar i liksom, men det är till 99% klar eller... Vi får se hur det blir.
Ja, men det är som...
Han är så jävla ruttad så att han vet vad som är 85% och vad som är 70%.
Ja, men det är den akademiska kvarten i Uppsala översatt till turkiska här. Det är de akademiska 15% eller korruptionsprocenten eller vad man nu ska kalla det för. Alltså där allting kan hända. Ska bara bena ut de där procenten som han såklart har gjort. Så hittar vi ju då... Nej, men några juridiska problem. Givetvis 5% på att Mario Balotelli bara får kalla fötter timmen innan han ska skriva på att han inte trivs där. Och vill
det
dra
kan
därifrån.
Ju också vara någonting med kursen. Vår utrikeskorrespondent Daniel Larsson, han vittnade ju om under sina år i Turkiet om att dollarn ofta var liksom, det var en tryggare handelsvaluta än den inhemska.
Ja, men det vet man ju från när man reste jorden runt och sånt där, så hade man ju alltid ett litet kuvert med dollars med sig som man vet det kunde lösa situationer.
De funkar fan överallt.
Ja, dollar.
US dollars. Ja. Men är det så att vi kanske lanserar ett nytt litet uttryck här i Toto? Vi har ju ett par sådana på samvetet, men den turkiska kvarten.
Ja, den turkiska kvarten.
Det finns den akademiska kvarten och den turkiska kvarten, och det är alltså de här sista 15% som inbegriper alla potentiella fallgropar för en transfer.
Det går säkert att översätta till italienska, spanska, engelska och svenska också. Men då blir det inte 15 utan då kanske det blir lite mindre. Men ändå, det kan gå som den turkiska kvarten.
I Sverige så har ju David Fjäll i många år jobbat på uttrycket och termen han är batan klar. Då han alltså syftade till då Stefan Batan som var klar för AIK men kovände sista timmen och skrev på för Djurgården istället.
Just det.
Så att då finns det liksom gäster som bokas till Eurotalk och andra program som Dobb och tidigare Fan TV gjorde. Antingen så var man klar eller så var man batan klar.
Just det. Birro var ju ständigt batan klar. Tåg, strul med tåget i Norrköping. Det var ju å andra sidan min lycka. Så Birros något loja inställning till att åka till Eurotalk under något år när allting började gå liksom snurra för honom. Det var
bäst var ju
bokkontrakt och det var Let's Dance och alltihopa. Jo, men det var då klev ju Wilbur in istället.
Du kommer ihåg,
nu sitter jag här.
Som du säger, det var ju både bokkontrakt och det var Let's Dance och någon gång var det väl också kanske så att en V12 hade slunkit ner ja. Som inte var planerad. Men den roligaste gången han ställde in ett Eurotalk, det var ju när vi satt på redaktionen och undrade vad fan är Birro? Det är 10 minuter över 11. Birro hade inte kommit. Så går någon bara in på Expressen och då ser man Marcus Birro går för partiledarposten i Folkpartiet. Eller Liberalerna. Jag kommer inte ihåg om de hade bytt namn. Men
det var Kristdemokraterna.
Ja, Kristdemokraterna var det.
Ja,
Marcus Birro ska bli partiledare i Kristdemokraterna. Gav någon jävla intervju eller något i Norrköping. Och så, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någon som bara sa det. Det kanske var Budda. Jag tror jag vet vart Birro är. Så att Birro gav någon presskonferens i Norrköping. Kandiderade för partiledarposten i Kristdemokraterna.
Ja, då ringde telefonen hos Wilbur. Ser vilka jävla... Den enas politiska ambitioner blir den andras sportmedialycka. Jag vet inte.
Precis. Ja, nej men bra. Då är vi överens om att den turkiska kvarten nu är en etablerad term i transfersemantiken.
Ja, verkligen. Det är det. Oja, oja.
Den andra grejen, jag vet inte om du såg, jag la ut den på våran Twitter här på morgonen. Men Martin Braithwaites farbror, eller morbror, kommer inte ihåg. Han har varit ute och snackat.
Jaha.
Han har så att säga varit tydlig.
Okej, vad kul. Jag såg inte det här.
Raka rör är det som gäller av Braithwaites farbror Philip Michael. Eller Philip Michael. Jag vet inte. Det verkar ju vara någon liksom... Ja, men det verkar ju vara någon engelsk namndominans i släkten Braithwaite. Okay. Så att jag ursäktar mitt uttal här. Hur som helst, jag läser det här från Pavlidis sommarheadlines. Alltid lika härligt att börja månaderna med.
Ja, fan, shoutout till Pavlidis alltså.
Ja, verkligen. Nej, men då rapporterar han här från dansk media att Extrabladet hör Brentfords danska tränare Thomas Frank ösa lovord över förbundskapten Kasper Hjulman och kanske framförallt då hans matchcoachning. Men om det var ett sätt att höja en dansk profil är det inget. Absolut inget, undersöker Pavlidis, mot en statushöjning Martin Braithwaite får av sin farbror Philip Michael. Citat. Jag tror han kan vinna Ballon d'Or. Jag är inte rädd för att säga det. Jag tror att han kan knipa den inom 24 månader, säger Philip Michael till BT. Han är en av de mest talangfulla danska spelarna de senaste 25 åren och en av de mest kompletta offensiva spelarna i världen. Topp 5. Ingen tvekan! Jag tyckte det var så jävla härlig liksom blind lojalitet.
Ja, alltså det där får väl symbolisera någonstans hela jävla Danmark nu när det ska spela semifinal mot England. Alltså det är en otrolig hybris.
Ja, det är verkligen så. Och det här är liksom så här, det här är ju
väl, det är eufori också.
Såklart. Ja, jag har full förståelse för att de går på moln och det är liksom fly on the wings of love och vi rör det och vi är vidare och liksom...
Är det fly on the wings of love också där nere nu?
Ja, men det är det väl.
Jo, alltså, jag vet att de är danskar, men jag tänkte spelas låten här nu lite glatt.
Det känns väl som att den det är en sån här låt som får en revival, precis som vissa Thomas Ledin eller Gyllene Tider låtar kan få här hemma i Sverige.
Så jävla lynniga danskarna, man vet ingenting vad de håller på med egentligen. Detta ska bli den bästa samen i våra liv.
Det är dejlig, bästa far. Det är dejlig.
Ja, men jag, alltså, som jag satt och liksom, jag knöt mina nävar så hårt så att handflatorna vitnade när jag såg DBU:s Danske Bollunionen, deras tweet efter kvartsfinalen. Vi ska icke hem. Då känner jag bara, fan!
Ja, de ska fan inte hemma, så de ska till Wembley, de jävlarna.
Ja, ja. Nej, jag tyckte det bara var kul där, Braithwaites morbror eller farbror här, hans blinda lojalitet och enögda syn på Martin Braithwaites fotbollsförmågor, kanske också hans blindhet för att ta in vad övriga spelare runt om i den här fotbollsvärlden pysslar med.
Vi är sponsrade av Kia och vi har nu under några veckor pratat om Aslani-kontraktet. Alltså Kosovare Aslani och Kia har ju tillsammans sedan en tid brunnit för de här frågorna. Jag säger att de har brunnit för de här frågorna, Kia och Kosa Aslani. För att det gör de verkligen. De har tagit fram Aslani-kontraktet och det handlar om att barn och ungdomar ska ha rätt att spela fotboll på lika villkor och att alla ska känna sig inkluderade och framförallt känna glädjen kopplat till fotboll. Ja, men jag tror att det är många som lyssnar på det här som känner igen sig, och det handlar ju, alltså fotboll handlar ju om att känna glädje. Aslani-kontraktet grundar sig i barnkonventionen. Det handlar om att idrottsföreningar i Sverige skriver på och förbinder sig att låta alla barn, flickor och pojkar spela fotboll på lika villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Idag är det, ja, när vi började prata om Aslani-kontraktet här för några veckor sedan, så var det 150 föreningar. Nu är det några till, men det är alldeles för få. Så om du som lyssnar på det här spelar i en förening, är delaktig på något sätt, kanske tränar eller har ett barn som spelar, ja, då tycker jag att du ska höra av dig till din styrelse, gärna direkt till ordföranden, och säg att de ska gå in på kia.com och skriva under Aslani-kontraktet. Det tar inte speciellt lång tid, men det gör stor skillnad. Det gör stor skillnad för svensk fotboll, och i grunden så handlar det om att vi säkerställer att så många som möjligt spelar så länge som möjligt. Det gynnar barnen, samhället, och i slutändan lovar jag att det kommer gynna vårt landslag. Vi säger stort tack till Kia som är med i Toto Balotto.
Ett svep var det. Du ska skjuta nytt liv i måndags Toto efter ett längre Totski Balotski och EM Toto race.
Ja, det blir väl någon specialare här på svepet. Jag ville att vi skulle göra comeback samtidigt som det kanske inte har spelat så där jättemycket fotboll, så det blev en variant. Det blev någonting. Vi testar det här, Gusten.
Yes.
Så var det som sagt bara 3 matcher kvar. 4 lag ska göra upp om en trofé. Men samtidigt som Italien gjorde Belgien små, England visade klass, Spanien krampaktigt krånglade sig förbi Schweiz och Danmark sjukt nog planenligt slog Tjeckien, så startade också den riktiga fotbollen. Världen som vi känner den börjar så sakteliga gå tillbaka till någon slags normaltillstånd. Jan står inte längre vid bänken och Loftahammar har slutat sjunga kanna på. Tidningarna, de stora, ägnar fler och fler sidor åt säsongen 21-22, och truppbyggarna, som i och med att vi slog över till juli, börjar bli konkreta. Längst fram i någon slags bräsch går PSG, som inte alls ska tappa någon fart. Tvärtom, PSG ska öka. Fransken ska fortsätta söka trofén som verkar omöjlig för dem att vinna. Med Sergio Ramos erfarenhet och Hakimis speed. Klart det händer grejer på transfermarknaden, va? Men det är inte bara på den stora internationella fotbollsscenen saker och ting börjar bli som förr. I helgen omstartade Allsvenskan och på läktarna kunde man återigen höra sångerna som vi saknat så djupt. Resultatböckerna noterade förluster för Malmö i Norrköping, AIK på Hisingen. Där stod 3-1 för Degen mot Östersund, kryss mellan Varberg och Kalmar FF samt ett sent södersurt kvitteringsmål för Halmstad där strax söder om Gullmarsplan. Just det, jag tror nog att Sirius minsann vann över Mjällby också. Men Även om det inte var obetydliga resultat för någon med känslor investerade i nämnda klubbar, så är det det stora perspektivet ändå som måste få fokus här. Passerade inte allt vackra förbi hyfsat obemärkt? Vi har ju lidit så länge. Kollegor har ojat sig och krönikerat. Ingen fotboll utan publik. Plötsligt stod de där med bärs i magarna, rätt promillehalt i blodet och med struparna fulla av sång. Fotbollens essens, de som gör sporten unik. De stod ju där och sjöng sig hesa igen. Tusentals. Och visst kunde vi se det genom rutan. Men är det bara jag, eller glömdes det inte återkomsten, den stora återkomsten till arenorna, totalt bort, inte bara av sportmedia men även riksmedia? Det har ju liksom passat att göra det till en politisk angelägenhet, supporterna alltså. Det har gjorts poänger av allt möjligt löst folk om att fotboll minsann inte är någonting utan publik. Sen stod de där och jag tycker att det var ganska tyst. Min känsla nu, det är att det lika snabbt som coviden tog oss kommer fotbollens äkta, genuina värden att glömmas bort. Vid första bangen kommer första kommentaren om att det kanske ändå var bättre att spela fotboll utan publik som det var under pandemin. Vad vill jag med allt det här? Jag vet inte. Det är bara en känsla som kommer från min lilla glasklara kula som irriterar mig redan. Alla jävlar som vill sko sig på russin som plockas ur kakan, som jag gärna äter hel. Nåväl, nu är vi igång igen och det gör mig både rörd och lycklig att höra sångerna eka över Sverige. Och jag ska ärligt säga att det faktiskt ska bli lite skönt att det tar slut nu. Mästerskapet alltså. För det sätter också punkt på en mörk tid. 60 000 på Wembley. Hur fel det än må vara med 90% engelsmän på läktaren i en semi och kanske final, är en rejäl, tung, svart punkt. Nu ska vi ha semester. Nu ska vi hämta de sista krafterna. Nu ska vi leva tillsammans. Och det är nyckelordet. Kroppsvätskor och intimitet. Kindpussar och handslag. Gruppkramar och måljubel med öppna munnar max en decimeter från varandra. Livet, så som vi minns det, det är äntligen tillbaka.
Ja, vackert. Fint formulerat och huvudet på spik. Känner jag instinktivt. Det kommer nog inte dröja speciellt många bangersmällar innan Jonas Gardell rings in till morgonsofforna och sitter där och ojar sig tillsammans med någon polismästare.
Ja, men jag tänker så, alla hängde väl med på vilka som gick till semifinal i EM, och jag fick ju faktiskt med resultaten, eller vilka som vann och vilka som förlorade.
Absolut. Sen så kan vi väl strax återkomma till EM-kvartarna, för det fanns ju ändå en del både spelmässiga och resultatmässiga saker att ta ner där, även fast det har förflutit några dagar sedan dess. Jag tycker det var jävligt kul att se en sån match som det blev mellan Norrköping och Malmö. Alltså att Allsvenskan återstartade med en sån match. Det blev liksom, det blev en påminnelse också om en annan fotboll.
Ja,
inte bara liksom en annan verklighet och omständighet, utan också en annan fotboll. Dels då med ett var diskutabelt mål, men framförallt också den här egna produkten från Peking som sänker regerande mästarna i 82, vet han, Lucas Lima. Jag tyckte alltså, så här, det hade varit lite trist om Allsvenskan hade återstartat med en krampaktig Varberg-Kalmar 1-1. Det var bra att den matchen kom igår och inte som första match i lördags. Fattar du vad jag menar? Alltså den,
ja,
kontrasten. Man fick ändå se liksom Norling stå där och tappa det av känslosvall och lycka vid segermålet. Och Malmö faller tungt, det tajtar till sig i topp. Degerfors på något jävla sätt så fortsätter de ta sina treor och hänger på. Nej, men det var liksom en allsvensk omstart som sköt nytt liv i mig även sportsligt. Inte bara det som du är inne på, som jag håller med, inte fick så jävla mycket uppmärksamhet. Men är det inte så klassiskt just liksom juli, allsvensk, svensk fotbollspublik? Visst, omständigheterna är jävligt annorlunda den här sommaren i och med att vi har en 1,5 år lång pandemi bakom oss. Men brukar det inte alltid vara så här i de här tiderna att man slår på stora trumman och det gastas jävligt mycket om att man minsann ska kraftsamla till Europakval och nu jävlar har vi landat den här platsen och nu ska vi hedra den, och sen så kommer det 7000 färre än på vilken serielunkmatch som helst. För att det är sommar, det är semestertider, det är andra saker som sätter käppar i hjulet kontra det vanliga vardagslivet och så vidare. Ja, alltså jag vet inte. Dessutom så har det har väl varit jävligt mycket annat som har tagit också väldigt stor medial plats. Med all rätt såklart, senaste dagarna. I riksmedia, ja, som du är inne på.
Ja, det är möjligt. Men trots allt varit ett stort fokus från alla delar av det här samhället på just att det inte har varit någon publik på läktarna. Och när jag slog på AIK Häcken, när jag slog på Hammarby så hörde jag sångerna på allsvenska arenor igen. Och visst, det var någon kommentator som kommenterade det eller någon expert. Och vad härligt det är med sång igen på läktarna. Och sen så var allting normalt igen. Och sen läste jag inte så mycket om det. Och jag har inte sett så mycket om det i tidningarna heller. Utan det var bara så det var. Nu är vi tillbaka igen. Nu kör vi på. Och då fick jag bara de där känslorna. Dels tillbaka retroaktivt liksom, som jag irriterade mig på under pandemin också. Att många som vill sko sig på fotbollen och vinna billiga poänger liksom, på just supportrarna. Det är nog det värsta. Alltså, när jag läser typ så, fotboll utan publik, det är ingen fotboll, då kan det lika gärna vara. Och jag tröttnar på fotboll, har man kunnat läsa. Allt möjligt löst folk liksom under den här pandemin, bara för att det inte är några supportrar på läktarna. Och så går man inte själv på fotboll kanske, till exempel. Man bidrar inte själv till supporterkulturen. Och då fick jag bara, det blev så starkt liksom, att men snart är vi där igen. Med Robban Lull som skriver någon krönika om för att trycka ner supportarna, och vi är snart där med att den första kommentaren faktiskt ramlar ner, att det var bättre förr, alltså under pandemin. Jag lovar dig, den kommer.
Jag ser i alla fall jävligt mycket fram emot kvällens båda allsvenska matcher. I Stockholm på Tele2 så är det Djurgården mot Örat, och där känns det som att Örestjärt måste liksom, de måste ju visa direkt efter det här uppehållet att man tror på någon slags fortsatt allsvensk existens, samtidigt som Djurgården nog känner efter Malmös nya torsk igår, Gnagets torsk, att alltså, de här sena poängtappen i slutet av första delen av den här säsongen, ja, men de behöver inte kosta så mycket om man rivstartar igen här. Men framförallt så är det ju blåvitt man riktar sina blickar mot här. Inte bara då liksom ny luft i lungorna. Nu kommer väl inte Mackenberg på något sätt delta, men Oskar Wendt är väl tillbaka, och inte minst då Micke Stare på sidlinjen. Känns som att det här blåvitt som bara har en förlust hittills, men också bara en seger. Alltså, ska de på något sätt ge sig in i någon toppstrid, så är det ju en segerstreak som måste påbörjas här ikväll mot Elfsborg.
Men alltså, hade det inte varit jävligt snyggt om hela Fikaligan och alla som är tillbaka faktiskt i alla fall är med i truppen och sitter på bänken för att markera, titta, vi är faktiskt tillbaka, vi bryr oss om det här på riktigt, på allvar. Det är inte så att vi bara vill bo i Göteborg resten av våra liv, och det har vi bestämt sen tidigt i våran fotbollsfamilj, utan vi är faktiskt också här för att vi bryr oss om IFK Göteborg. Hade det inte varit jävligt snyggt om man faktiskt var med i truppen? Jag har inte sett hur det ser ut, om det är någon som kommer vara med, som var med i EM för Sverige.
Nej, men det är väl bara, alltså, det är väl bara Marcus Berg som tillhör den kategorin.
Okej, okay. Vad fan är han då?
Nej, men Marcus Berg är väl precis som Micke Lustig och Sebastian Larsson, inte var med i AIKs verksamhet här in mot första matchen.
Alltså, hur icke förvånande hade det varit om Sebastian Larsson hade gjort 90 plus 4 igår? Krigat ner någon jävel ute på högerkanten och vunnit boll liksom.
Nej, jag såg, alltså, nu är det ju lite skillnad då på att åka i gruppen och åka åttondelen, men Jona Toivio, han startade i Häcken. Ja. Det var ingen snack. Nej. Finska stålet rätt in i mittlåset där. Mm. Kul för övrigt när då Per-Mathias Högmo, nya tränaren i Häcken, som jag måste säga jag högaktar efter sin tid i Djurgården. Fan vad bra jag tyckte han var, och fan vad liksom genuint härlig person han verkligen var. Jag tycker det är kul att han är tillbaka i svensk fotboll och det känns som en perfect match i Häcken. Men det var roligt att se honom när han bytte ut Fribben. Förvisso varningsbelastad, men 58 minuten, ledning 2-0 mot AIK, som Friberg älskar att möta, älskar att slå. Alltså, det var ganska tydligt vad Fribben tyckte om det bytet.
Ja, men vad skrev han till oss efter? Han lär sig snart.
Eller? Han lär sig snart att man inte byter ut mig i det där läget. Nej, det var kul. Men jag klickar mig in här på Blåvitts juli. Lyssna här. Elfsborg ikväll. Östersund borta i nästa. Mjällby hemma efter det. Och sen Varberg på bortaplan.
Det ska vara 12 pinnar.
Och är det 12 pinnar så är nästan Blåvitts tre efterföljande matcher än mer intressanta. För då har man i tur och ordning Peking och Bayern på hemmaplan innan man har Malmö.
Ja, det är klart att de kan göra en alldeles egen liten resa i tabellen här från 9 poäng och uppåt.
Nu brukar det ju vara du som står och viftar med den blåvita flaggan och slår på fäskekörka trumman. Men fan vet om inte det är jag som ändå ska liksom se lite i glaskulan här och känna att med Stare, jag tror att Stare är key här. Det är inte Berg eller Vänt eller Fikaligan i stort, utan det är Stare som är nyckeln här. Mm. Kan Stare liksom skjuta in lite jävla tro på att fan grabbar, det här kan gå. Om vi bara tar 12 pinnar här nu, kommande 4 mot överkomligt motstånd, så har vi alla chanser i världen att på egen kraft sätta oss i en riktigt, riktigt bra position här. Mm. Om vi gör resultat mot de tre topplagen därefter. Bara en liten tanke sådär när jag riktar mig mot kvällens allsvenska match mot Elfsborg.
Nej, det ser jag definitivt inget emot. Vi är sponsrade av K-Rauta och jag måste säga att det är ett ruskigt lifehack man precis har hittat. Vad pratar jag om då? Vad är kopplat till K-Rauta och lifehacks? Ja, men jag bor ju i ett radhus. Jag bor inte precis i anslutning till vatten och jag har 3 barn. Men alldeles oavsett hur många barn man har så funkar det här lifehacket. Tjack! Ett spabad. Alltså när man vaknar på morgonen sena sommarkvällar så kan man ta sig lite kyld dryck mellan allt fotbollstittande, glassa lite i solen, leka med familjen och ta sig ett härligt svalkande bad. Eller svalkande och svalkande. Nu hade ju Helena faktiskt dragit upp temperaturen till 36 grader. Nice på kvällen. Men jag sänkte det ner till 29. Jag vill ha det här lilla kalla. Men det är värt varenda krona. Gå in på korauta.se och ta del av deras härliga sortiment av spabad. Vill också slå ett slag för Click and Collect. Alltså handla tryggt och säkert. Köp online, hämta ut utan att lämna bilen. Det är ett jävligt bra sätt att handla på i dessa tider. Ja, ni vill ha tips? Ja, men okej då. Det finns ett spabad som heter M-Spa Aurora DAU06 Delight för 6 personer. Rymmer för att 930 liter vatten. Det här kostar just nu 6995 kronor. Alltså, ta mitt råd. Köp ett spabad. Kika in på korauta.se, gå in i en av butikerna. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men ska vi vrida blickarna tillbaka mot Europamästerskapet då? Börja i backspegeln, kort, kvartsfinalerna. Italien-Belgien, vilken jävla fin match det var.
Ja, det var faktiskt en... Alltså, får jag bara säga någonting om det här italienska euforin? Och det gäller inte bara fotbollen. Det är otroligt. Alltså, nu har ju italienarna fattat att världen faktiskt tycker att de spelar bra fotboll. De har också förstått att världen hatar på dem för att det maskas. Och för att det filmas.
Yeah.
Så att det skrivs helsidor även i Italien om det och att det faktiskt inte var snyggt. Och det är långt ifrån 100% italienare som tycker att det där som Immobile gjorde var någonting bra. Det ska gudarna veta. Så det har de förstått och de påstår sig nu, eller de tror i alla fall att de ska gå in i matchen mot Spanien och rulla boll. Eftersom det har varit då den spanska melodin och det spanska sättet att spela fotboll på, tiki-taka, ha mycket boll. Men nu ska italienarna in i den här semifinalen och rulla boll. Det är liksom det ena och det är ju det som är det stora i Italien. Det är Notti Magiche. Var och varannan italienare springer omkring och sjunger Notti Magiche på sociala medier. Och fotbollslandslaget Gliazzurri leder landet mot ljusare tider. Coviden är på väg att ordna upp sig, vad det verkar i alla fall. Ta i trä och punkkulor och alltihopa. Korstecken. Men det är inte bara det. Man vinner Eurovision i år också, Gusten. Det kanske inte är så jävla stort, men det är ändå någonting. Det går framåt för Italien. Det italienska tennisundret har tagit över världen. Nu har man två spelare i åttondelsfinal i Wimbledon. Det har aldrig hänt tidigare. Och det här är tydligen bara början. Jag som inte kan någonting om tennis, men snackar lite med Neves och folk som har koll, är liksom, men i Italien, det är det shit liksom, kommande 10 år.
Okay, så börjar väl Molinari röra på sig också igen i PGA Tour?
Nej, men du ser, är jag förvånad? Nej, det är jag inte. Det har jag inte ens noterat. Men igår också då. Det italienska basketlandslaget. Efter 17 år så tar de sig till OS. Efter en heroisk match som man vinner mot, ja, vilka man nu vann mot. Men jag såg att det liksom, ja, men det slogs på stora trumman och äntligen tillbaka. Och nu ska NBA-italienarna in. Det är lite som hockeyn där, va? De är inte med i kvalet men kommer till slutspelet. Så.
Vet du vad jag direkt känner och tänker på när jag hör dig berätta om detta?
Nej.
Känner en instinktiv glädje kring den italienska mediala rapporteringen kring liksom basketlandslaget. För det måste vara sån jävla uppjaktning i användandet av amerikanska och engelska termer.
Ja, herregud. Jag hörde också, det heter pallacanestro, heter ju basket på italienska. Men jag märker både i media och, det var Roberto Mancini eller om det var någon annan som pratade om det. Och då var det liksom basket. man har börjat övergå från pallacanestro till basket också.
Jo, men alltså jag vet ju att det finns ju inget italienskt ord för point guard.
Nej.
De kör ju point guard.
Ja, eller bara point som man gör med playmaker som man bara play.
Eller top player, top.
Ja, men det har jag märkt, alltså man har ju slutat alltså att använda regista mer eller mindre i Italien. Alltså det är bara play. Play. Ja, vi kör doppio play, kör vi. Ja, dubbla play med Verratti och Jorginho. Regista finns typ inte kvar i den italienska ordlistan. Det är bara i Sverige vi kör. Vi får bara ändra oss liksom. Vi ska hänga med i det italienska surret där.
Det är bara en tidsfråga innan Prima Punta blir striker.
Ja, men så Roma-supportarna i Sverige hatar ju den här utvecklingen. Va? Rigore då? Snart är väl penalty? Ja, det använder man fan. Hörru, corner och penalty, det växer sig starkt i Italien. Det lovar jag.
Då kör de ju snart pen.
Ja.
Never a pen, ref.
Exakt.
Ja, men vad roligt då. Det italienska idrottsundret, men det frontas väl fortfarande av fotbollslandslaget som nu är tillbaka i en mästerskapssemifinal på... vad måste det vara? Det är alltså EM-12 senast då.
Ja, exakt.
Man rök väl i kvarten 16.
Mm.
Och i VM har det ju gått skit.
Mm.
Om man nu ens har deltagit.
Man slog Serbien tydligen igår. Vad så det var?
Du är på basketen nu?
Ja, jag bara
basket.
Såg.
Ja, jag fattar. Nej, men det blev ju en ruskig ringhörnediskussion efter de italienska tilläggsminuterna mot Belgien där. Och inte minst då klippet på Ciro Immobile vid Barellas 1-0. Jag kan känna att det är lite tröttsamt att diskutera. Man får tycka och känna precis som man vill. Det känns inte som ett fenomen kring fotbollen där folk är så jävla benägna att svänga. Jag köper och förstår att min farsa och tusentals andra, miljontals andra tittar på Ciro Immobile där eller på någon annan italienare på tilläggstiden som maskar och ligger ner och dödar tid och känner sig upprörd. Men jag vet ju samtidigt att samma personer inte har så jävla mycket emot det när det är mycket lustigt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Som dödar tid, eller när det är Sebastian Larsson eller någon annan i Sverige som får någon minut extra att gå mot Spanien när vi håller 0-0. Det där är ju så jävla
rutat. Vet du vad det är då, Gustav? Det kan de fan ha, för de har alltid gjort mot oss. Det är ju det.
Exakt, man rättfärdigar det genom att pissa på alla medelhavsländers liksom, historiska myglande och maskande.
Ett med Immobile-grejen där, det är ju straff. Sen så att han förstärker och liksom ligger kvar för att få den där straffen, det är en sak. Men det är ju snyggt av domarna att låta det gå. I alla fall.
Att han liksom gör som han gör, är jag helt övertygad om, handlar ju bara om att uppmärksamma varummet på, här finns det en situation. Ja, titta,
nej, men alltså
på
det. Det är ju förmodligen straff om varummet kollar på den där. Jag tror att domaren känner att det där är straff också. Och jag tror dessutom, vet du vad jag tror? Jag tror att den belgiska försvararen, vem var det som var uppe med sulan?
Det var Vertonghen.
Ja, och du ser, han fortsätter ju det. Han slutar ju spela för att han vill å sin sida markera att det här minsann inte är straff.
Ja, men jag tror verkligen...
Och därför är det, var det tydlig straff. Liksom.
Om Immobile studsar upp, för att han får inte ont på ett sätt som motiverar att han ligger ner som våld. Han gör. Nej, absolut inte. Men ställer han sig upp direkt där. Jaha, nej fan, bollen försvann. Upp och hoppa, ny position. Då kollar inte varummet på den där situationen och landar i att det går att hitta en straff. För det finns ju ett par sådana situationer, både i det här mästerskapet och tidigare med VAR, där man hittar dueller, man hittar närkamper, man hittar förseelser just så där när liksom en fot kanske faktiskt träffade det där låret, eller den där foten som var ganska högt upp. Ja, men den träffar den andra foten. Det är inte bara kamp om bollen här, utan anfallsspelaren är först på bollen och då är han spelförare. Fan vet om inte det här är straff. Och jag är helt säker på att Immobiles överspel hade lett till att man hade granskat den där situationen på ett annat sätt i varummet. Man hade, med slow-mo-repriserna som alltid förstärker allting, hittat den där kontakten, och så hade man kunnat landa i en straff. Eller man hade i alla fall kanske kallat ut domaren. Det var väl Björn Kuipers, va?
Ja.
Att så här, fan, du kanske ändå ska titta på den här situationen.
Ja.
Och det tror jag väldigt mycket har att göra med Immobiles överspel. Ja. Sen så blir det som det blir, och det blir alltså så här, ja, det ser ju jättelöjligt ut, men det fattade väl alla från början att han inte hade ont.
Ja, nej, men exakt.
Alltså, han gör ju bara sitt yttersta. Han tänjer på gränsen, han går över gränsen för vad många tycker är moraliskt och etiskt liksom rimligt. Men han gör det för att vinna en fördel som andra är ute efter när man är ute kring hörnflaggan, när man väljer att lägga sig ner vid första kontakten, som jag har hyllat kring Albin flera gånger under det här mästerskapet. Att han går in och vill ha den där lilla smällen. Då kan han lägga sig ner, då kan han ligga extra 30.
Men, alltså, ja, men i fotbollsutbildningen så handlar det ju väldigt mycket från ung ålder om att ta sig in framför. För varför vill du ta dig in framför? Ja, dels är du framför din spelare, men det kan också få en smäll och få en frispark eller en straff. Det handlar ju om en impuls och att instinktivt kroppen ska känna att jag ska bara in framför. Det är den typen av fotbollsspelare man vill ha.
Precis, men alla de här situationerna, och du kan ta att du drar i någons tröja, att du har tillräckligt mycket livtag om någon på en fast situation. Det kan vara att du tar upp bollen vid ett inkast i en omställningsfas, och så har du bollen precis de där extra sekunderna så att en mittfältare hinner in på egen planhalva eller hinner ner i position, eller att backlinjen hinner samla sig. Det är ju till och med så att vissa väljer att kasta tillbaks bollen med snö på för att det ska gå en sekund extra. Alltså det där är ju lika delar ryggmärg och instinktivt som att det är en smartness i att man vet hur mycket man kan pressa gränserna utan att få ett kort, utan att bli utvisad eller vad det nu är, och klara sig. Men man ger sig själv den där lilla fördelen. Väldigt många spelare har ju en tendens att göra det ofta, man sätter i system och det där är någonting som präglar ens hela matcher, ens hela karriärer. Medan andra har en annan inställning till det där, att nej, men jag står upp, jag ligger bara ner om jag får ont, jag drar inte i tröjor, jag håller inte på med furbo eller liksom pressa de här etiska och moraliska gränserna. Nej. Låt oss kalla dem för N'Golo Kanté-gänget. Ja. Ja, men de är väl jättehärliga. Men jag menar, fan, fotbollsspelare precis som människor är ju olika, och det jag tror ändå gör det gemensamt för alla, det är att i slutet av dagen så handlar det om vad står det på den där resultattavlan när domaren blåser av matchen. Och då vill man ha gett sig de där fördelarna. Jag tror inte Ciro Immobile är stolt över sig själv och sitt eget agerande när han tittar i spegeln. Men jag tror inte han, alltså så här, han tänker nog, och i min värld med full rätta, jo men de fattar inte. Nej, de som kritiserar det här fattar inte vad det här handlar om.
Jag tror jag skulle bara avsluta med tre grejer. Alltså dels är det som jag säger, alltså
fina tre grejerna.
Impuls och en instinktiv tanke att hela tiden vara först på bollen. Det är liksom någonstans nummer ett, och det har man med sig. Nummer två får man inte glömma bort var vi kommer ifrån, hur fotbollen såg ut på 80-talet. Jag återupprepar det. Men det var försvararnas och de råbarkade spelarnas fotboll. Och sen nummer tre, så tror jag att det är positions, om man pratar moral och etik, så är det olika beroende på vilken position du spelar på. Så är du till exempel mittback, då pysslar du med liknande grejer fast åt andra hållet. Du trampar på folks hälsenor, du säger grejer, du drar i tröjor.
Du sätter in tillräckligt lite små knuffar innan du går upp i höjdduellen. Och
ja, nej men exakt. Och på ett centralt mittfält så pågår också någon slags kamp som man kan ha moraliska och etiska åsikter om. Och sen så då en anfallare, återigen tillbaka till 70-80-talets råbarkade fotboll utan kameror som gav dig högupplösta bilder. Ja, då kunde man vinna väldigt, väldigt stora fördelar genom att just vara så som även mittbacken är idag. Genom att gå över gränsen, vad man inte får göra på en plan. Det här är ju anfallarnas, de offensiva spelarna, de tekniska spelarnas svar på deras fulspel så att säga. De har sitt eget fulspel. Men sen är ju den här situationen också inte betydelsefull för hur matchen slutar. Utan det är ju bara en ren sådär, irritation hos folk att det faktiskt sker bara. Men jag trodde att man skulle släppa lite tid. Nu sitter vi och pratar om det här. Men jag trodde att det skulle släppas lite tidigare. Men fan, det på något sätt så här. För många så blev det här symbolen för det italienska landslaget. Medan jag tycker att det där är obetydligt. Och jag vet att jag har många med mig som lyssnar på det här också. Det där symboliserar inte det italienska landslaget, utan det är ju faktiskt sättet man spelar fotboll på. Vi är sponsrade av Sonos, och de har lanserat Sonos Roam. En liten men naggande god och kraftfull högtalare. Den väger mindre än 0,5 kilo, så den är smidig att ta med sig precis överallt. Den har 10 timmars batteritid i aktivt läge. Alltså den håller, är ni med? För det antar jag att ni är. Den spelar upp musik via Bluetooth, on the go och wifi när du är hemma. Den är väldigt smidig, du som har Sonos ljudsystem hemma, att integrera. Och om du har varit ute med din Sonos Roam och kommer in, så kopplar man bara ihop den med sitt system, så har man musiken i flera rum. Det här är en kraftfull högtalare, trots att den ser lite liten ut. Den är också snygg, det vill jag bara ha sagt. Är ni sugna på en Sonos Roam för under 2 lax? Ja, men surfa in på sonos.com. Vi säger stort tack för att ni är med och miljör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Circle K. Ni glömmer inte bort att blippa bilen. Ni glömmer inte bort att hålla bilen tvättad och schysst. Och ni glömmer inte bort att man får en sommarlott. Det är så trevligt varje gång man handlar på Circle K. Men det är ju inte bara det. Det finns ju så mycket fint med Circle K. Har ni hört talas om Circle K Extra till exempel? Ja, men det är deras lojalitetsprogram där man som medlem får en jäkla massa härliga förmåner. Man blir snabbt och enkelt medlem genom att ansluta valfritt bank eller betalkort. Antingen så gör man det på någon av stationerna eller så gör man det på webben. Givetvis är detta kostnadsfritt. Vad får man då som medlem, undrar ni? Jo då, man får var sjätte kaffe på köpet. Man får var sjätte biltvätt på köpet. Man får rabatt på drivmedel. Och alltid en varmkorv. De är jättegoda, det måste jag bara säga. För 10 spänn. Och sen en massa andra förmåner såklart. Men det var lite utvalt från mig.
Gå in på circlek.se/extra och så läser ni lite mer om det här. Bli medlemmar, det går snabbt och det är väldigt enkelt. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nej, men sen så tycker jag att det ändå är viktigt att man slår fast skillnaden på att liksom acceptera någonting och förstå någonting och att romantisera och hylla och uppmuntra. Ja. Alltså så här, jag tycker det finns en otroligt tydlig distinktion mellan att som jag köpa att det där är en del av spelet. Vissa spelare kommer alltid liksom, de kommer tänja på gränserna.
Och som jag romantisera Immobiles lilla filmning.
Jo, absolut. Men man behöver ju inte hylla
filmningar. Det kan
filmningar.
Jag verkligen göra. Alltså.
Ja,
det kan
jag göra. Men jag sitter inte här och känner att jag älskar spelare som filmar och filmar mer och fuskar mer. Det är inte så att jag hyllar det. Jag känner bara att jag förstår att det där är en del av den yttersta elitfotbollen när det är så mycket på spel. Det är liksom karriärsdefinierande titlar som är en eller två eller tre matcher bort. Och då kan faktiskt en straff eller en utvisning eller en frispark, det kan vara hela skillnaden. Det kan liksom kokas ner till det. Och då fattar jag att vissa spelare kommer ta den chansen eller ta den rövan och försöka vinna den fördelen. Är det så att det är liksom över gränsen och att det går att bevisa, men straffa det då. Upp med kortet eller visa ut spela. Men att hålla på och liksom så här fördöma en hel sport eller ett helt land eller en spelare och liksom ta heder och ära av någon för att man har liksom överdrivit eller filmat eller så här, vad fan, lägg ner. Så fattar man inte att det där är en del av spelet. Då lever man ju faktiskt i en alldeles för naiv och liksom, ja, men romantisk värld som inte existerar.
Jag tror vi blir lite långa kring Immobile, men det var väl kanske viktigt att säga någonting om det. Jag har inga problem med att romantisera. Jag vill bara vara tydlig med det.
Hur ser du på styrkeförhållandena här inför semifinalen imorgon tisdag som går på TV4 och Simor? Studiosändningen öppnar 20.00. Matchen är 21.00. Jag ser fram emot den här matchen oerhört mycket.
Mm. Jag försöker att inte stirra mig blind på Spaniens match mot Schweiz i åttondelsfinalen och det faktum att den matchen gick till straffar och på så sätt känna mig liksom trygg i att Italien som spöade upp Belgien och som jag sa gjorde de små, för jag tycker att det är det som händer i den matchen, att Belgien som kände stora, tunga, nästan oövervinneliga, helt plötsligt blev liksom små pojkar mot det här skickliga italienska laget. Jag försöker inte stirra mig blind på kvartsfinalen, utan jag försöker zooma ut, jag försöker få någon slags perspektiv på Spanien, vad är det här laget och vad är det styrkor. Matchen mot Slovakien såklart kommer upp och
stora delar av Kroatien matchen också.
Absolut.
Så måste jag säga kort om Spaniens avancemang mot Schweiz här i kvarten. Alltså, tror du någon medspelare vågade sätta sig bredvid Jan Sommer på bussen där från arenan?
Nej, det tror jag inte.
Fy fan, vad irriterad och lack Jan Sommer måste varit.
Ja, det är bedrövligt vilka straffar de slår.
Ja, men alltså, alla de räddningar Jan Sommer gör, kontrollerat och så jävla skickligt utfört i 120 minuter. Nyper ett par straffar, klarar liksom det för att sen få se sina medspelare prestera det där från 11 meter.
Men du vet ju att jag älskar Jan Sommer också.
Ja, jag vet.
Ja, vet, det är någonting med honom. Han är liksom sett ut som en målvakt och så, vet du vad han pysslar med? Som de som hatar att Immobile filmar och kommer hata det italienska landslaget i den här semifinalen också hatar. TV-räddningar. Ska man fan inte pyssla med. Eller hur?
Nej. Kropp bakom boll, skopa.
Ja, skopor och så där. Rädda det du ska. Men nej, jag håller med dig. Alltså helvete. Alltså, du kan inte kliva in i en straff. Det är de som ska gå in som underdogs. Är det inte alltid så att det är underdogen som kliver in med någon slags mental psykologisk fördel i ett straffavgörande?
Ja, dels,
jag har den känslan alltså, i alla fall.
Alltid. Dels underdog på pappret inför kvartsfinalen. Men också,
inget att förlora, vi dunkar upp dem bara.
Exakt, men tanken. Också så som matchen utvecklas. Alltså de står pall i vad då? 45 minuter efter Remo Freulers röda kort. Håller den där nollan och tar sig in i straffläggningen som Sergio Busquets börjar med att dra den i stolpen i. Alltså det blir ju inte mycket mer underdog-lägen så att nu är det bara för oss att begrava det här. Jag tror att det, den där straffläggningen och det där uttåget förtar ju Jan Sommers varma känslor kring hur man slog ut Frankrike. Mm. Han kommer ju bara minnas det avancemanget med bitterhet.
Ja, men jag lutar mig i alla fall. Jag litar inte på att Spanien är så könlösa som de var i matchen mot Schweiz, utan jag tror de kommer ge Italien en rejäl match. Det jag också tar med mig från det italienska landslagets vandring fram här nu till semifinalen är den andra halvleken mot Österrike. När man blir nojiga, när man hamnar ur positioner, när första pressen inte riktigt funkar. Det Spanien faktiskt kanske är bäst i världen på, att spela sig förbi en ganska hög press. Alltså, vad händer då med Italien? Så att jag tycker att det är en jätteöppen match. Jag ser ju att Italien är favoriter, jag förstår att de är favoriter, men jag tror att det kan sluta precis hur som helst. Precis som jag tror England-Danmark kan göra. Jag tror också det är en match som kan sluta precis hur som helst. Alltså där har du ditt, alltså det är 90 minuter fotboll och där har du ditt vem gör första målet grejen också.
Ja, inte lika övertygad kring att det behöver vara matchavgörande.
Jag tror det är sjukt viktigt för Danmark till exempel att inte åka på ett mål första 20 minuterna.
Jo, samtidigt så har ju, tillåt mig att vara så fördomsfull, dansken en helt annan moral i underläge kontra Ukraina.
Jo, det är möjligt.
Så att, jag tror inte att Danmark vid 1-0 som det blev för England mot Ukraina då i fjärde minuten, de håller inte på att liksom hänga med huvudet då, utan de vet att vi är i EM-semifinal förmodligen en gång i våra karriärer. Vi är på Wembley. Vi har inget att förlora nu. Nu är det bara att tro på det här och köra. Och så som Danmark har kommit tillbaka, inte i matcher, men i den här turneringen sen den där premiären och allt som hände kring Christian Eriksen, så tror jag att det finns ett sånt jävla liksom never say die-mentalitet i den där gruppen liksom. Mm. Så att, ja, jag vet inte fan. Jag tror att det kan bli en jävla härlig och öppen tillställning. Och jag tycker att England imponerar, inte minst defensivt. Men, får jag bara säga det kort om Italien-Spanien-matchen, att Gugge gnuggar spansken här.
Ja, men det förvånar mig inte.
Efter
att ditt älskade Belgien med din älskade KDB har åkt ut. Ja.
Så jävla synd.
Hela fantasy-ligan borta på Dobby är ju sorg här idag.
Det är så jävla synd att Donnarumma slänger upp det där dasslocket i första halvlek. Det hade varit ett sånt fint Belgian blue-mål att trycka ner i halsen på det.
Det är så svårt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Svårt för mig att förstå hur man kan gilla ett lag för att man pysslar med fantasy.
Men det handlar inte om att jag pysslar med fantasy.
Ett skitland som Belgien fyllt med pedofiler och frityrsmet och skit. Va? Ja. Ja, men det är ju ett jävla skitland. Hur kan man gilla, och visst jag förstår att man kan uppskatta.
Men jag gillar väl inte Belgien som land.
Men vad är det du gillar då?
Jag gillar Belgien som fotbollslandslag. Väl en jävla skit.
Alderweireld och Vertonghen och lirarna. Moinier och
Moinier.
Allt vad de heter.
Hörde du Backes Calvert Levin?
Ja.
Det är så jävla fint.
Backe alltså. Kung alltså.
Verkligen. Nej, alltså, jag gillar absolut ingenting med Belgien som land, tror jag.
Vet du vad det skönaste med hela det här mästerskapet är? Om jag summerar hela det här mästerskapet.
Men jag måste bara säga, nej, innan du säger det, på tal bara, alltså på tal om små nuggets från mästerskapets expertkommentatorer. Dels hade vi då Backes Dominic Calvert-Levin, men hör du när Chris Härenstam i slutet av kvartsfinalen Belgien-Italien frågar Glenn, hade du koll på den här Jeremy Doku inför mästerskapet? Alltså då pratar vi om ytten som i Eden Hazards skadefrånvaro har en show mot
Di
Lorenzo i 90 minuter som är, det var otroligt, ja, men det är otroligt. Alltså. Jag såg ju, jag hade väldigt stort fokus.
Det är en alldeles egen lite rumba där ute på vänsterkanten.
Jag
alltså.
Hade ett
och Lorenzo, han har fått vara med riktigt.
Jag hade ett väldigt stort fokus på Belgiens gruppavslutande match mot Belgien parallellt med Danmark-Ryssland. För jag satt tungt spelmässigt på Belgien att vinna med 2. Så jag kollade på den matchen väldigt, väldigt noga också. Och då startade ju Doku också. Men då var det som att han ville så jävla mycket och fick inte kontroll på bollen, så att han kom förbi spelarna, men bollen rann liksom ifrån honom hela tiden. Så att jag var lite skeptisk till honom här initialt när matchen visslades igång mot Belgien, men han hade ju sån jävla show alltså, så att det var ju löjligt. Och så när Chris Härenstam då säger, för att han kom väl då från, var det Anderlecht, gick till Rennes tidigare den här säsongen och är väl bara 18 bass. Så att jag menar, det är ju verkligen ingen spelare man skäms över att man inte har sett speciellt mycket. Eller ens hade koll på överhuvudtaget inför det här mästerskapet. Så säger Chris, men Glenn, hade du koll på Jeremy Doku innan mästerskapet? Och så tar Glenn Strömberg så en jävla tydlig liten konstpaus där man hör nästan genom mikrofonen hur han överlägger med sig själv. Ska jag vara ärlig och säga nej? Eller ska jag liksom... ska jag spela hela linan ut här och säga ja för att på något sätt liksom signalera att, ja, men det är klart att jag hade koll på den här gubben. Och så hör man Glenn tystnad. Ja. Det var så jävla fin lögn alltså. Åh, den var god. Skrattade jag högt i soffan. Ja. Sen kanske Glenn hade koll på Jeremy Doku.
Han kanske har gjort det jobbet, kanske, typ, ja, men läst fyra rader och tyckte det räckte.
Ja men absolut, men i mina öron lät det som en sån jävla fin vit lögn. Ja.
Vi säger ciao till Lavazza, det italienska kvalitetskaffet från Turin. Qualità Rossa har många koll på, ser man på många barer när man är i Italien om inte annat. Det röda som får en att tänka på Ferrari, lyxiga saker och sånt. Ja, men det här är ju ett lyxigt kaffe. Kanske kostar några kronor mer när man går in i butiken. Men hallå, för några kronor mer får du så mycket mer kaffe för pengarna. Ta till exempel Tierra-kaffet som är ett annat kaffe de har tagit fram. Det är ett premiumkaffe som är ekologiskt odlat på certifierade gårdar. Det passar som brygg och espresso. Det är supergott, testare. Men Tierra, som betyder jorden, det är också namnet på Lavazzas egna globala hållbarhetsprojekt samt Lavazzas mest hållbart producerade sortiment av kaffe. Och med respekt för miljön så syftar Tierra-projektet för att förbättra levnadsstandard, social utveckling och ekonomisk tillväxt för kaffeproducenter. Lavazza går in och hjälper till i länder som har det tufft och där kaffeproduktionen kanske inte riktigt blomstrar, men där möjligheterna finns. Och då ser de till att de som jobbar där får ett mycket, mycket bättre liv. Och vet ni vad? Kaffets framtid ligger i våra händer. För att framtidens generationer ska kunna njuta av en kopp kaffe, då måste också kaffeproduktionen i världen ställas om för att bli mer hållbar. Och därför är vi så jävla glada för att Lavazza tänker på det här med sitt Tierra-projekt. Testa kaffet! Det är extremt gott. Precis som Lavazza Qualità Rossa. Och jag måste också säga ett extra tack till Ida som var här och blandade kaffedrinkarna. Vi körde tipslördag för några dagar sedan. Det var lite whisky, det var espressokaffe, det var lite bitter och så lite apelsin. Och kallt såklart också. Alltihopa då rört med isbitar. Man kan göra mycket med Lavazza hörni. Testa själva. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Hörrni, vi är ju sponsrade av Betsson. Vi kommer att ha en semifinal trippel. Exakt vad vi landar i, ja, men det låter vi marinera lite i augusten och så kommer vi tillbaka. Glöm inte bort att det här spelet kommer finnas under godbitar, boostade odds, så att du måste vara 18 år för att spela och att stödlinjen.se finns om du har problem. Stort tack till Betsson. Jo, det finaste med hela mästerskapet.
Ja.
Ja, det finns ju jättemycket fint och jag som håller på Italien och alltihopa och har dem i semifinal, det är ju fint och sådär. Men ingenting slår min nyfunna vänskap med Hasse Backe igen. Eller den återfunna vänskapen med Hasse Backe.
Oh.
Ja, äntligen. Vi hamnade ju på kant med varandra förut när jag stekte ett möte. Eller stekte, jag glömde bort det. Och Hasse har inte varit glad på mig sedan dess, och han har inte hört av sig så som han brukade göra. Och sen så ser man bara 3 minuter efter den legendariska kommenteringen. Det är lugnt. Matchen mot Polen.
Full kontroll.
Så ringer det på min telefon och det är Hasse Backe som ringer. Fan vad jag är glad över det.
Ja, jag förstår det.
Det förstår du va?
Det är det finaste med mästerskapet alltså.
Det är det absolut finaste med hela det här mästerskapet.
Jag Wilbur är så redo José att gå vidare. Och Don Hasse Backes fredspipa och återfunna vänskapskärlek.
Verkligen.
Ja, vad härligt då. Men du, ska vi säga något mer om Danmark eller England? Eller hur ser du liksom på den semin?
Nej, men som jag sa, alltså, jag tycker att det är öppet. Jag tror att definitivt att Danmark har någonting att säga till om här. Alltså, jag förstår folk som verkligen går igång på Englands 4-0 och deras väg framåt. Man har fått igång Harry Kane. Sterling ser sådär jättebra ut, som man kan göra under några veckor och några månader i City ibland innan han svalnar av lite. Och men det finns väldigt mycket med det här England, och jag kritiserade ju lite Southgate med att hatta runt lite för mycket i startelvan. Men han kanske får rätt i slutändan. Alltså just det här med att ha fräscha spelare, hans bästa spelare, de som han nu kanske har hittat rätt, han har hittat startelvan genom att hatta lite. Att det blir det liksom det perfekta enligt Southgate och så som han vill spela fotboll, den perfekta startelvan.
Nej, men jag tror inte så mycket han har hittat någon startelva, utan jag tror verkligen att Gareth Southgate framför våra ögon håller på att skriva om boken och reglerna för vad som gäller i en turnering och ett mästerskap. Ja, men du vet, den gamla slitna klyschan att ändra aldrig på ett vinnande lag. Och, alltså så här, det är väl superrimligt att förbundskaptener och tränare håller sig till en sån liksom klyscha. Man kanske gör någon förändring som inte är påtvingad. Lex Janne och så vidare när han tar in Kulusevski i startelvan trots att de andra anfallarna är fit for fight. Men Gareth Southgate, han har ju gjort 2, 3, 4 ändringar i start. Han har ändrat formationer ut efter motstånd. Han har, som du säger, luftat spelare, bytt in spelare för att få igång dem. Jadon Sancho dyker helt plötsligt upp i en startelva i en kvartsfinal efter att alla har undrat vad fan händer med Jadon Sancho. Jack Grealish får inte spela i kvarten mot Ukraina, men direkt på slutvissla så är Southgate där med armen runt Jack Attack och liksom förmodligen förklarar att du var varningsbelastad. Jag skulle ha igång lite andra fräscha ben. Du kommer få din speltid i semin. Häng inte med huvudet här nu, utan du ska vara jävligt nöjd och glad och peppad inför semin. Alltså, jag tycker att han mot liksom alla jävla förordningar som finns och oskrivna regler som gäller kring coachande av en turnering, så får han ju så jävla mycket rätt här. Inte en skada, inte en avstängning. Väldigt många spelare nöjda och glada och nog sugna på att få speltid på Wembley i semin.
Ja, men det där förstärks ju faktiskt om man kollar på hur Roberto Mancini, som också är i semifinal, har utnyttjat sin trupp. Och då vet jag att det finns några forcerade dels rotationer i startelvan, men också byten under matcher med Spinazzola som gick sönder, med Chiellini som har varit skadad, Verratti som har varit skadad också. Men att han har, det faktum att han använder faktiskt 25 spelare tror jag dels stärker gruppen,
Florence,
men dels också. Ja, och dels också, det stärker nog England också, men dels förstärker det, alltså förstärker, dels gör det spelarna fräscha när de kommer långt i turneringen, och både England och Italien är i den här turneringen för att vinna, och då får man helt enkelt se till att vinna alldeles oavsett vilken start man ställer in på planen. Men sen så tror jag att det är olika på olika lag. Jag tror att ett Ukraina, ett Sverige, de måste fokusera på de bästa spelarna och bara liksom hoppas på att det håller. Att alla håller sig fräscha, att alla lyckas återhämta sig och att marginalerna är med om man ska gå hela vägen till en final.
Mm. Absolut.
Så att, jag tror att det är så här, en favorit, liksom, topp 8 länderna, absolut. Där kanske man skriver om någonting, där kanske fler hittar inspiration i framtiden. Men jag tror att det är på de lagen som ligger i skiktet precis bakom, om de ska gå långt så gäller det nog att spela de bästa spelarna.
Lite under radarn så har ju faktiskt Luis Enrique gjort samma sak i Spanien.
Ja, kan man säga. Kan man också säga.
Vad också Danmark gjort friskt.
Om de nu hamnar i skiktet precis bakom. Han kan ju liksom inte ställa Mäle. Ja, i och för sig. Han hattade ju lite, men det var ju för att han inte visste. Hattade ju lite med spissen. Är du med eller?
Ja, men med
är det inte bomben?
Strajken.
Nej, striker. Men är inte det bomben?
Jo, absolut. Men det var väl också, eller det är spiss målvakt? Nej.
Nej!
Spiss är anfallare.
Det måste ju vara nummer 9.
Ja. Men det var ju också påtvingat.
Eller, Kasper Dolberg var inte redo eller?
Jo, alltså Kasper Dolberg fick ju chansen i åttondelen för att Josef Paulsen var skadad.
Ja.
Däremot så, det pratade vi om förra veckan va? Eller när det var, att jag tror att Jonas Wind, som alltså startade premiären,
just det,
han tog nog Christian Eriksens, alltså den incidenten, jävligt hårt.
Ja, ah, okej. Okay. Det är min
egna teori. För att jag har så jävla svårt. Svårt att se en anfallare som Kasper Hjulman håller som nummer ett till premiären en halvlek senare, som inte ens var dålig, är helt out. Jag har så jävla
jag
svårt
tror bara
att se
han har
det.
Gått om. Alltså, han ser bättre ut och sett bättre ut på träningarna och varit med. Jag vet
ja, men det behöver ju inte utesluta varandra. Det kan man ju för att Jonas Wind kanske tog det där jävligt
är det
hårt.
Turkiska kvarten då på Jonas Winds mentala tillstånd och så resten på att Kasper Dolberg sett bättre ut på träningarna.
Luddiga turkiska kvarten appliceras på Jonas Winds frånvaro.
Tycker du det är rimligt
alltså? Speltid här. Ja, nej, absolut. Men det som Hjulman hyllas för och ska hyllas för, det är ju när då Christian Eriksen försvinner från den här turneringen, att han ändrar om till ett 3-4-3, får in Mikkel Damsgaard, har fingertoppar med Kasper Dolberg som är så pass bra som han är i åttondelen mot Wales, att han får starta i nästa mot Tjeckien, trots att Josef Paulsen då har återhämtat sig från skadan. Som du är inne på med Mäle, han har ju hittat liksom, jag tycker att den här 3-4-3-formationen, det var ju som att liksom ge nyckeln till paradiset för Joakim Mäle. Här, kör! Det är bara att blåsa på framåt för att vi har en sån jävla täckning bakåt.
Otroligt bra spelare i alla fall. Och så, ja, folk som inte har koll då, men ändå. Alltså så här kikar man. Har fan spelar han någonstans? Ja, men det är väl självklart att spela i Atalanta. Ja. Hittar ju varenda spelare i Gent och Genk och allt vad de spelar.
Så ser det ut. Men det är ett par ruskigt fina semifinaler vi har framför oss. Jag jobbar England och Spanien.
Ja, men hur kan du inte vilja se Italien-England i en final?
Jag ser gärna den finalen om det nu skulle bli så. Jag säger bara att jag jobbar Spanien. För att jag vet inte, jag blir liksom så här...
Du har pengar investerat.
Nej, absolut inte. Men jag blir obstinat och lite motvalls när liksom alla kollektivt jobbar Italien här hemma. Då sätter jag mig
mot valseriet som talar här.
Då sätter jag mig med en bättre flaska rött tillsammans med Martin Åslund och jobbar spanskan.
Ja. Det hade ju för sig varit en jävligt fin kväll. Alltså motvalskvällen ute i Ålsten. Flaska rött galiciskt vin.
Motvallskväll med Måsa.
Ja, ska ni sitta och ha i motvallskväll med Måsa? Jag hade fan betalat dyra pengar för att vara med på den. Komma ett par moskottbriller och bara liksom stämpla in.
Motvallskväll med Måsa. Fy fan, vilken jävla drömkväll.
Ja, det blir tufft för Kimpa att sätta rubbe på det här avsnittet eftersom det turkiska kvarten var ganska given. Men jag röstar ju för motvallskväll hos Måsa.
Ja, vi får se. Vi får se vad det blir. Det vi i alla fall vet är att vi har varit igång här nu en timme och att vi ska börja avsluta veckans första Toto Balotto. Men som ni hör, fotbollsvärlden rullar vidare. Allting bara sjuder av liv trots att sommaren står i full blom och man är svettig över ryggen. Allsvenskan ikväll med Stares Blåvitt som ger sig ut på en jävla vinststreak om ni frågar mig. Och så EM-semifinalen gånger 2 med start imorgon tisdag. Italien-Spanien 20.00 öppnar Lasse G-studion på TV4 och Simor. Missa för guds skull inte det. Har du någonting annat du vill förmedla och skicka med våra lyssnare innan vi drar ner jalousierna?
Men vi får avsluta med svepet. Nu ska vi leva! Tillsammans, kroppsvätskor och intimitet, kindpussar och anslag, gruppkramar och måljubel med öppna munnar, max en decimeter från varandra. Livet, så som vi minns det, gutten, det är äntligen tillbaka. Ciao tutti.
Ciao tutti. In the summer night, when the moon shines bright, feeling low.
love forever. And the heat is on when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings.